Välkomna till avsnitt 98 av Avanza-podden. Vi närmar oss 100 med stormsteg, men där är vi inte riktigt ännu. Men det är onsdag, det är den 27 november när vi spelar in det här. Och vi befinner oss i studion, i grottan, i källaren på Avanza, på Regeringsgatan 103. Där vi även ska vara om 2 veckor, för vad händer då?
Jajamensan, för de 2...
Det blir perfekt, det blir till 100-avsnittsjubileet. Förlåt, nu avbröt jag.
Ja, men det blir det, och jag tänker också så här. Vi kanske ska få ett dedikerat poddrum sen, så att vi flyttar upp från den här röriga källan. Det kommer jag ju sakna, för det är kallt här nere. Och det gillar jag, det känns som hemma. En liten påminnelse om 40 minus och skog och 50 mil till grannen. Men, och det är ju ganska trevligt här också med människor. Men jag tänker här, 98. Vi i fondstatistik ska grotta, för idag kommer vi faktiskt prata om de hetaste fonderna just nu. Det här blir lite clickbait och vi gillar ju inte det. Men här, ja, vi döper det. Det är alltid roligt med rubriksättning, för du skriver ju statistik varje månad för hur fondkunderna agerar och hur aktiekunderna agerar. Mm. Men innan det, om 2 veckor då alltså, ja, då har vi ju skrivit i Avanza-podden i Facebookgruppen. Ni vet, in och klicka in i gruppen så får ni in i värmen och diskutera med de andra lyssnarna. Och där så sa du till mig att det är oerhört viktigt att du idag går och skriver. Jag är ju inte lika strukturerad som vad du är. Skriv nu här en save the date. Vi ska ju inte gifta oss, men vi ska ju ha julmys, tänker vi. Det är för att vi är ett digitalt bolag. Vi gör mycket digitalt. Men det är alltid lite roligt, som kidsen säger, att man säger IRL eller in real life. Så vi tänker att vi har lite skumtomtar, lite snacks, någonting att dricka, och sen så får vi väl se vad det blir. Men att vi träffas i verkligheten, för det tycker jag känns lite spännande faktiskt.
Mm, det blir superspännande. Så 11 december alltså, och vi kommer ha styrt upp något av ett program tills dess. Så det är inte så att vi bara ska sitta ner och titta på varandra, utan det kommer finnas att göra. Men temat blir lite julmys, helt enkelt. Men vi återkommer med en mer skarp inbjudan. Och det kommer ju finnas någon slags begränsning i hur många vi kan bjuda in, tyvärr. Så tipset blir väl kanske att hålla koll i Facebookgruppen där vi går ut med inbjudan först.
Jajamensan, så Facebookgruppen, Avanza-podden. Vi är ju optimistiska till vår natur, så vi tänker ju liksom, finns det hjärterum så finns det stjärterum. Men som sagt, det är klart att vi...
Det finns säkerhetsregler också. Vi ska inte liksom ta in fler, så många att det blir farligt, helt enkelt. Nej. Ur brandaspekter och sånt här.
Vi ska vara compliant. Men med det sagt så tänkte vi idag så här, vad ska vi prata om för någonting idag? Vi vill ju ha en podd varje vecka. Det gör roligt och det hinner hända väldigt mycket på en vecka. Jag kan också säga så här att jetlägarna börjar släppa. Den har hållit i sig längre än vad jag vill erkänna. Jag måste vara ärlig, jag är så pass vuxen att jag kan vara ärlig med sådana pinsamheter. Det har varit jobbigt, men nu är vi back on track. Och vi var ju och avnjöt en trevlig lunch i finansspårets tecken, där vi fick lyssna lite grann till lite räntemarknad och lite smart beta, skulle man väl kunna säga, lite investeringsstrategi när det kommer till aktier, låg volatilitetsaktier. Vad har du med dig från den spaningen och vars var vi?
Vi var ju hos fondbolaget SPP som bjöd in på något som heter förvaltarlunch. Då var det 2 av deras förvaltare, en ränteförvaltare och sen en aktiefondsförvaltare som pratade ungefär 20-25 minuter var med lite olika insikter. Så. Men jag tänker att vi ska komma dit, men vi kanske ska börja med det som vi har redan outat.
Vi börjar med förrätten. Och det blir ju varmrätten också, så får det här bli efterrätten.
Så att vi håller lite på våra spaningar från förvaltarlunchen. Det var superintressant. Jag vet att du gick väldigt mycket igång på vissa delar där. Ja, men vi börjar med fondflödena.
Ja, hur har de sett ut? Vart flödar fondpengarna just nu?
Ja, men de flödar, det kan man verkligen säga. Det flödar ordentligt. Jag har ju precis kollat, idag har jag kollat på hur våra fondkunder har agerat här i november. Och då är det ju de största inflödena, det största nettosparandet, alltså insättningar minus uttaget, största nettosparandet i aktiefonder på över 2 år.
Oj, det här är lite roligt för att den här statistiken har du tagit fram och sitter och bearbetar idag. Det kommer ut ett pressmeddelande imorgon.
När vi släpper den här podden. Så att...
Och jag har inte sett den här datan, vilket gör liksom att det här blir på något sätt så här, det first hand. Liksom.
First hand, nyhet även för dig. Nej, men så att det har varit otroligt stora inflöden i aktiefonder. Alltså större, du vet 2018, januari, februari, där då var det väldigt liksom... hög aktivitet och mycket nysparande, mycket nettosparande. Avanza fick många nya kunder. Det var liksom hett. Det var mycket som hände på marknaden. Det var cannabis och bitcoin och hit och dit. Men alltså, även jämfört med det så var det ett större nysparande nu här i november. Så att spararna verkligen, de har varit lite försiktiga. Till och med sålt lite aktiefonder här tidigare under hösten och så. Men nu så var det... ordentliga inflöden. Så man har en ganska positiv syn på börsen framöver, är min tolkning utifrån de här siffrorna. Och det kan ju finnas anledning till. Börsen har ju nått nya all time high nivåer, eller gör egentligen varje dag nu kan man säga. Det har kommit lite mer positiv konjunkturdata från Tyskland och andra viktiga länder som pekar mot att men vi kanske är liksom botten kanske är snodd och vi kanske är liksom snarare på uppgång här. Även världshandeln har liksom piggat på sig och så. Och det här har ju avspeglats i aktiekurserna tillsammans då med att både Kina och USA, Trump, har liksom gått ut och skickat ut små positiva signaler om de här fas 1-förhandlingarna de befinner sig i.
Man kan säga att the bottom is nod. Hello future. Mm. Och vi kommer ju inte prata lika mycket framgent om all time high. Därför att det blir inte samma nyhetsvärde. Vi kommer ihåg att det var liksom 1639 dagar mellan 27 april 2015 och den 21 oktober 2019. Där tycker man att det var en ganska lång tid. Ja. Så är det.
Nu när det blir nytt rekord varje dag eller varannan dag.
Nyhetsvärdet faller. Mm. Till och med de allra minst nogräknade nyhetsbyråerna som jagar den här dramaturgiska sötman vi brukar prata om, till och med de tycker liksom till slut så här: hey guys, det är liksom, om börsen går upp 0,1% eller 0,01% dagen efter, så blir det ett nytt all time high så länge man ligger liksom och taktar så. Mm. Så att, det blir inte lika mycket prat om det, men det här visar ju någonstans också, du sa största inflödet i aktiefonder på 2 år då. Och det visar ju någonstans att återigen, ja, man ska ju inte stänga av och slopa sitt sparande i sämre tider som den här nedgången då vi såg i fjol, utan snarare tvärtom, spara. Och vi pratar ju inte om liksom en enskild smal nischad fond eller ett enskilt bolag går ner mycket, för det kanske går ner på egna meriter. Men när börsen går ner mycket, då ska man nog liksom ändå känna att så här, men jag fortsätter spara, jag kanske sparar till och med lite mer. Jag brukar titta på det och tänka på det här som en pyramid. Ta en pyramid i 3 delar, pensionspyramiden om du så vill. När det har gått ner sig 0-5%, ja men fortsätt spara, vill du spara lite mer, ja men gör det då liksom. Det är en liten sättning sådär. Om det går ner lite mer, säg -10-20%, då är vi ju inne i en korrektion, och det vet ni, vi har fått 89% av fallen sedan 1984. Så att i 32 av 36 år, det är vardagsmat. Ja men köp lite mer på en korrektion då. Oftast historiskt så har det varit bra lägen att köpa på sig där på korrektionerna. Det är ingen garanti för framtiden, det vet vi, de där legala texterna har vi läst. Så är det. Men har man perspektiv och tiden på sin sida och lite is i magen, så brukar det vara ganska vettigt. Och den här bottenplattan på pyramiden, faller liksom mer än 20%, vi etablerar oss i en björnmarknad, eller kanske 30% och ändå mer, liksom, säg 20-25 eller 30% och ännu mer söderut, bestäm själv liksom vart den gränsen går. Då är det ganska vettigt faktiskt att kunna lasta på lite mera pengar. DI ringde här för något tag sedan och vi skrev en artikel om barnsparande, hur man gör barnen till miljonärer. Det kan vara lite tveksamt, och du vet att det är ju lite sådär, det är lite laddat, barnen till miljonärer, måste man ha, ska alla få barnbidrag och ska barn ha respekt för pengar? Du vet, de där diskussionerna. Nåväl. Det vi sa där, det var ju att har du sparat liksom under 20 års tid och månadssparat, då har du fått en ganska bra avkastning. Ja. Bättre än börssnittet från liksom de här två punkterna, startpunkt och slutpunkt liksom 99 till 2009. Och jobbigt är att det här var i oktober. Då mätte man oktober, men mätte du från januari, börsen var upp 71% 99. Min poäng är att du har sparat i en nedåtgående period under IT-kraschen och finanskrisen. Har du månadssparat den här perioden så har du fått en ganska hygglig avkastning, bättre än börsen.
Mm. Vikten av att köpa lite hela tiden, fylla på hela tiden och tänka time in istället för timing. Men som du säger, skadar inte att ha lite torrt krut, lite flis eller vad man nu säger, redo för den som vill vara lite mer aktiv. Att skicka in vid korrektioner eller andra sättningar.
Jo, det är inte en klyscha. Det är inte en klyscha det här med att spara löpande. Det ser vi där. Det är ingen klyscha. Och så här, ja, men varför ska jag spara löpande och sätta in alla pengar då? Och sen säger jag att jag ska ha torrt krut när det går ner också. Hur fasiken går den ekvationen ihop? Ja, jag brukar ju blanda alla från bufferten. Jag tänker så här, men bufferten, den skjuter jag tillbaka på några månader. Men nu har det gått ner så mycket. Jag måste skjuta in, som i fjol.
Ja, men man kan ju ha också att man sparar löpande 90% och låter 10% gå till cash för att ha vid, liksom, vid en sättning. Det är väl också en strategi, så att säga. Det finns ju lika många strategier som det finns människor, nästan, men så är det. Men i en korrektionsfas är vi ju absolut inte nu. Vet du hur mycket börsen INK-utdelningar har gått sedan årsskiftet?
30,8% gissar jag på.
Vi tittade ju på det här tidigare idag, så det var bra.
Jag glömmer aldrig siffra.
Du glömmer aldrig en siffra. Nej, men så att man, och det är 24% på ett år om man tar INK-utdelningar. Så att vi kan ju absolut inte säga att vi är i en korrektionsfas. Men åter till hur spararna agerat. Det har varit stora inflöden i aktiefonder. Det har varit stora inflöden i fonder totalt sett. Det man har gjort är att man har fyllt på den här bottenplattan, som jag brukar säga, med globalfonden. En av tre fondkronor har gått till just globalfonder. Där är det väldigt tydligt att det är billiga indexfonder man premierar. 8 av de 10 mest köpta fonderna har en total avgift på under 0,5%. Liksom om man räknar med produktens alla avgifter helt enkelt. Så att, och det är ju klokt, det har vi pratat om tidigare här i podden, att är det några fonder som har svårt att slå index så är det just globalfonder. Så där kan det faktiskt vara värt att ha en billig basfond i botten helt enkelt. Och jag tycker ju verkligen, verkligen att man ska ha en globalfond i sitt sparande. Ungefär en tredjedel av avkastningen i en globalfond de senaste 5-10 åren kommer från en ren valutaeffekt. Visst du det?
Ja, men jag kan tänka mig det. Alltså, valutan är ju ett nollsummespel långsiktigt, men det är ju inte så roligt. De senaste 5 åren är ju inte så roliga när kronan har halverats mot dollarn och sitta och säga att det är ett nollsummespel långsiktigt. För jag tycker att det är det, för att ingen valuta kommer defaulta. Ingen regel utan undantag. Men det är trevligt ändå liksom att ha fått den skjutsen senaste åren. Så är det ju.
Valutadiversifiering, inte valutarisk kan man ju kalla det.
Ja, jag köper inte upp med på att jag tycker att den är supervettig, men den är trevlig när den kommer. Det är liksom som grädde på moset.
Ja, jag tror att du är ganska nöjd med din worldwide portfölj också, så att jag vet inte riktigt om jag köper det där.
1-0 till Johanna.
Nej, men nu ska du få tillbaka, nu får du poäng här, för spararna faktiskt hittat tillbaka till en fondtyp som man har varit gett kalla handen sista halvåret egentligen, och det är Sverigefonder. Och där är så det absolut mest när man köpt globalfonder. Sen kommer Sverigefonder, och det är första gången på länge som Sverigefonder hittar sig in på topplistan, i alla fall på köptoppen. De har legat på säljtoppen tidigare. Och där är det primärt småbolagsfonder som man sparar i. Och det tycker jag är ganska vettigt. Vad tycker du?
Nej, men det tycker jag också. Och då tänker jag ju direkt på en småbolagsförvaltare som vi definitivt ska ta hit i podden. Gärna igår, men annars imorgon. Just att prata småbolag. Därför att jag inser någonstans att det är klart. Jag menar, tar vi OMXS30. Det är ju de 30 mest omsatta aktierna, men det är ju också de största allra oftast, och även de mest anrikade i slutet på 1800-talet, om man liksom sammanfogar deras ålder, deras födelsedatum. I USA på S&P 500 så vet jag att den siffran 1989, ni som kommer ihåg Boman och Bomans hörna på Avanza, han har all den där staten. Och då inser man liksom någonstans att dels att tech har växt på jättemycket och att det är lite framtiden. Samtidigt som småbolagen, de har mer ogjort alltså. De kan De kan öka upp sin marknadspenetration i det land de är verksamma, säger Sverige. De kan knapra marknadsandelar från de etablerade aktörerna. Eller så verkar man i en ny nisch, kanske i en ny bransch där man har en väldigt fin tillväxt, att branschen växer strukturellt väldigt mycket. Eller så antingen så växer branschen strukturellt mycket, eller så kanske inte branschen växer jättemycket, men att den här aktören växer mycket snabbare för att man knaprar de marknadsandelar från de tröttare, lite mera gamla andra aktörerna. De kan ge sig ut i geografisk spridning, ge sig ut och etablera sig i nya marknader, ta fram nya produkter, de har nya vertikaler, nya affärsområden. Det finns så mycket att göra. Alltså, det vet vi själva när vi får barn. Ja, men de växer organiskt fram till att de är 1,75 ungefär, och sen växer man på bredden.
Tråkigare sätt.
Ja. Så att jag, och jag förstår det här. Jag menar, tar jag min portfölj de senaste åren, jag har slagit index peppar peppar, det är jag glad för, sen jag en gång i tiden började med aktier. Men tittar jag på min tillväxtportfölj de senaste 5 åren, så är min CAGR, eller compounded annual growth rate, eller den årliga effektiva avkastningen 29%. Och det är småbolag, det är 15 till antalet. Det är 2 av dem som har lyft upp till den här fantastiska siffran. Men även om jag skulle radera ut dem, skulle jag falla från 29 och ganska långt ner, jag vet inte, 15, 16, 17, vilket är en fenomenal siffra. Jag skrattar hela vägen till banken om jag kunde få 15 på hela min portfölj. Men de springer snabbare alltså än de etablerade aktörerna. Och det går inte att komma ifrån. Långt svar på din fråga, men jag inser den hårda vägen med livets hårda skola, att om du inte har hela portföljen småbolag, för de tenderar ju att historiskt svänga mer i jobbiga tider, och när alla säljer så spreadar de isär, det är svårare att få dem sålt och sådär. Men i alla fall en del småbolag. Vad säger du?
Jag tycker det är högst rimligt så som spararna agerar. Sen ska man ju komma ihåg att liksom, småbolag, det är ju en sanning med modifikation också. Då menar vi att det inte är de här jättebolagen. Utan det kan vara bolag som återfinns på börsens mid- och small cap-lista. Det är ändå liksom stora bolag.
Alltså många av våra bolag på Stockholmsbörsen, vi har 385 till antalet. Majoriteten av dem är förmodligen småbolag i en jänkares ögon.
Absolut.
Och de har ju megacaps som varje enskilt bolag är värt mer än hela Stockholmsbörsen, så att allt är ju relativt.
Ja, allt är relativt. Men så att jag tycker väl att spararna agerar helt rätt där. Att antingen välja en lite bredare indexfond som liksom innehåller lite mer än de här allra smalaste fonderna. Alternativt en ren liksom Sverigefond eller småbolagsfond Sverige. Jag tycker inte man behöver vara så rädd för det. Jag tycker inte att man måste ha en vanlig Sverigefond och sen en småbolagsfond, utan har man en global fond, en tillväxtmarknadsfond och så, då tycker jag att det räcker med en Sverige småbolag. Så att man ska liksom inte, det är inte det att det innebär en jättemycket högre risk om man har en bred portfölj i övrigt, precis som du var inne på.
Men jag blir lite ledsen ändå alltså att det är nu man ser de största köperna i Sverigefonder på 2 år. Varför inte i höstas?
Nej, men det är en högst relevant fråga.
Ja, men, och det här är en påminnelse. Alltså, vi har ju tagit fram statistik tidigare från din gamla arbetsgivare, då Fondbolagens förening. Och det vi såg, då var det 21 års historik. Det vi ser att med perfekt inverterat förhållande med en 2-3 månaders eftersläpning, så köper man efter uppgång och säljer efter nedgång. Uppenbarligen så såg vi att våra sparare, våra avansianer, orkade hålla ut under lång tid i fjol. Jag menar, det hoppade i augusti och sen så bottnade det i december, mellan dagarna. I Sverige bottnade faktiskt, jag tror det var 2 januari. Och här på slutet, november, går det svaga till lite grann.
Det var riktigt sekt då att spara.
Och december, alltså för november såg vi att spararna började, det orkade, vi såg stora nettoköp så att säga, nästan hela perioden. Det blev lite segare i november, och sen så här, i december då såg vi liksom att det vände lite grann, och man känner så här, is this the new normal? Vilket är en jättefarlig term, det är jättefarligt citat.
Det är då man ska, som du säger,
köp när det gör som ondast. På tal om det, recessionsoron mitten på augusti.
Ja.
Börsen upp och då, 20% sen dess.
Ja, säkerligen.
Vi var ner ganska mycket den månaden. Vi är upp runt 20% sen dess. Bara en påminnelse.
Det finns väldigt många exempel som säger samma sak, visar samma sak.
Det blir sällan så dåligt som man tror.
Nej.
Men det blir vi ska inte vara för håsiga. Det blir sällan så bra som man tror heller. Det blir någonstans svensk mellanmjölk.
Visst är det så. I övrigt då, vad har spararna gjort då? Ja, men man köpte också blandfonder, teknikfonder och tillväxtmarknadsfonder. Men säljlistan är lite mer intressant här. Högst upp kommer hedgefonder. Och jag har full förståelse för det här. Hedgefonder, de har haft utflöden egentligen under flera års tid. Men sen så fick de sig en litet uppsving igen här. När det var lite recessionsoro och konjunkturoro och jada, jada, jada. Då tittade man lite grann på hedgefonder igen. Men nu har spararna kastat ut fonderna och det med ganska resolut helt enkelt.
Frysboxen.
Ja, de är i frysboxen och jag kan förstå det. Hela idén med en hedgefond, det är ju att den ska vara liksom, den ska generera avkastning oavsett börsklimat. Många ska ju vara så kallade absolut avkastande. Så går börsen ner ska den kunna generera avkastning och går börsen upp ska den generera avkastning. Och så finns det ju lite olika varianter, men det är ju liksom grundidén att generera avkastning oavsett börsklimat. Problemet är ju att senaste åren så har de ju absolut inte lyckats med det här. Och det har kommit så många olika bortförklaringar på det här. De säger att ja, men den här räntemiljön som vi ser nu, den passar inte för våra modeller och det är något helt nytt och hej och hå och trender, det beter sig inte på samma sätt längre och sådär. Ja, nej. Men det hjälper ju inte så mycket om man inte har fått en avkastning. Så att majoriteten av hedgefonder har inte lyckats vare sig ordentligt hänga med på uppgången och inte heller bromsa vid nedgångar. Så att i år har ju hedgefonder som snitt haft en avkastning på 6% sedan årsskiftet. Och då ska det jämföras med börsen Inc. utdelningar som har stigit över 30. Då kan jag förstå att man väljer att liksom plocka ur det här. Sen är det såklart att det finns lyckade exempel och det finns de som har lyckats, men att liksom plocka russinen ur någon slags hedgefondkaka, det är inte så himla lätt, så att jag har faktiskt förståelse för det här.
Nej, men jag såg det här, alltså, vi brukar ju ibland prata om time in market versus market timing, och det där är liksom så här, ja, långsiktighet i marknaden brukar allt som oftast belöna sig. Det svåraste är att sitta på händerna och att inte få ont i magen när börsen viker, och att hoppa från tuva till tuva, det kan fungera. Och jag inser väl själv när jag själv rannsakar mig själv att jag ägnar mig väl lite grann åt det där, därför att jag har de innehaven jag vill ha i portföljen, men sen tycker jag det är oerhört roligt att liksom cherrypicka och liksom försöka plocka på mig och öka mina positioner i termer av när det, alltså när det är stor oro på marknaden som i fjol, eller om ett bolag kommer med en rapport som där aktien faller dramatiskt mycket. Där brukar jag tycka så att här är det liksom kul att köpa på sig lite mer. Det kan fortsätta ner lite till, absolut, men jag tål det därför att det här är ett långsiktigt innehav. Så att viss typ av market timing försöker man väl kanske på när det kommer till bonuspengar in. Inte vanliga, men bonuspengar in. Men då såg jag en liten intervju, en 2-minuters intervju från New York Stock Exchange. De har ju open outcry. Det är ju mest för syns skull och för marknadsförings skull. När man ser såna här bilder från handelsgolvet och man tror att det där kanske är teater. Det är inte, det är business as usual, det är vanlig business. Men fotograferna får där och fota och sådär. Och det där, då sa man så här att ja, men har man missat de 10 bästa dagarna på S&P 500 de senaste 20 åren så har man halverat sin avkastning. Det är värt att repetera. Har du missat de 10 bästa dagarna de senaste 20 åren på S&P 500, som är de 500 största börsbolagen i USA, så har du halverat din avkastning. Sålde du av i slutet på förra året när det gjorde ont i december, så hann du förmodligen inte mer rivstarten i år. Och då kommer folk säga så här: ja, men Niklas, vad händer då om du missar de 10 sämsta? Då är mitt gensvar: ja, men ska du sitta framför en dumburk i dygnet runt, nästan börsens öppettid i alla fall, under 20 års tid, då bränner du bort det viktigaste vi har här i livet, och det är tiden som är den ultimata valutan. Det går inte att missa de 10 sämsta dagarna under en 20-årsperiod. Glöm det. Det är bara en påminnelse. Time in market är inte så dumt. Om du känner så här: ska jag ha mina pengar på börsen eller inte ha dem på börsen när jag har ett långsiktigt sparande? En indexfond som ger dig börsexponering, det är ett jättekliv. Alltså det är en monumental skillnad. Det är den största skillnaden. Att gå från ett konto utan ränta till att exponera dina pengar för börsen och låta dem jobba på börsen över tid. Men jag måste också bara säga här att de andra som du inte tyckte var så intressanta på köpsidan tycker jag är lite intressanta. Blandfonder, vad har du för tumregel där i termer av avgift?
Ja, men alltså det är ju samma som övriga fonder, att under 0,4 tycker jag är rimligt i förvaltningsavgift. Kanske till och med nu. Ja. Nej, men 0,4. Säg.
0,4. Eftersom att om du då har en blandfond där det är 50-50 räntor och aktier och du betalar 0,4, då betalar du 0,8 skulle man kunna säga för aktiedelen, om vi säger att räntedelen är gratis, vilket den inte är.
Men, ja, 0,7 då för aktiedelen.
0,7 för aktiedelen. Vi kapar bort 12,5%. Då vill jag bara säga att teknikfonderna, vi var i USA i Silicon Valley, de avsnitten har vi rivit av. Men jag tror att vi nämnde här att en av techförvaltarna sa det där om att den amerikanska börsen är lite högre värderad, 16-17 ungefär. Europa 13-14, lite mer nu tror jag. Och så Japan då lite högre värderad. Men han sa det, jag får den där frågan ofta, men vi har en mycket högre koncentration av teknikbolag i USA. Och teknikbolag, alla bolag kommer bli teknikbolag, mjukvarubolag i olika utsträckning i framtiden, för vi ser en enorm digitaliseringstrend och bolagen kan inte sluta investera i det här, för då kommer Alibaba, Tencent eller någon av de andra stora aktörerna och liksom Amazon and eats your lunch. Så då menar de att vi har en rentabilitet på det egna kapitalet, alltså ett lönsamhetsmått som är 4-5 procentenheter högre. Därför är det liksom relevant att faktiskt se en lite högre värdering. Och det tycker jag är intressant med teknikfonderna här. De var ju ute i kylan i fjol. Är teknikfonden, är det en bubbla? Jag vill säga så här, hur många vappade kring millennieskiftet? Ja, inte jag i alla fall. Men de funny money som man kastade där, vi ska komma ihåg att Ericsson var halva index, rätt mycket av det kapitaliserar vi på idag. Idag är det som, det är en stor del av plånboken och det är en stor del av ens tid varje dag som läggs inom citationstecken mot techbolagen, teknikbolagen. Vi ska inte glömma bort det. Och sen var det tillväxtmarknader. De har ju fått sin släng av sleven igen. Det var illa när vi var i Sydkorea, Hongkong i fjol. Det var lite illa igen. Nu köper man in det. Det är kanske ett smart drag.
Ja, men jag tror att det är, om det nu liksom, om det fortsätter framåt i handlingsförhandlingarna och konjunkturen dessutom fortsätter att liksom ge positiva signaler även från kinesiskt håll, även om deras siffror kanske inte alltid är de mest tillförlitliga, man kanske ska ta dem med inte en stor nypa salt, men lite i alla fall, så tror jag absolut att tillväxtmarknadsfonder kan vara ett bra alternativ. Jag är ganska överviktad i tillväxtmarknadsfonder. Jag har alltid liksom gillat det. Det har inte varit den bästa strategin sista året, men jag tror att på 10, 20, 30 års sikt så kan det inte vara fel. Jag tänker på det som Gunnar Pålsson sa när vi var i Seoul. Jag har sagt det 100 gånger här i podden. Det fastnade. Om 1900-talet tillhörde Europa och USA så kommer 2000-talet, eller vad man säger, tillhöra Asien. Och det fastnade för mig. Så att jag är lite glad att det var tillbaka på köplistan. Ja. Tycker inte att man ska jojo-spara så mycket i det. Kanske, som du säger, vara lite mer aktiv och skicka in mer, men annars ska man gneta på helt enkelt.
Ja, men det ligger mycket i det där. Spännande.
Om vi ser säljlistan då i övrigt, förutom hedgefonder, så säljer man också korträntefonder som är noterade i euro. Och där menar man alltså, där tror man kanske att kronan kommer stärkas mot euron. Och sen så är det guldfonder som man säljer för andra månaden i rad, eller om det var i tvärtom ordning, jag kommer inte ihåg. Men guldfonder säljer man, och det tycker jag också är hyfsat klokt. Jag har ingen större åsikt så, men jag tycker man ska vara medveten om vad det är man sparar i om man sparar i en guldfond. Man ska inte tro att det är en säker hamn. Alltså guldfonder är faktiskt mer volatila än en vanlig globalfond. Så att de svänger. Det är liksom ingen trygg investering, utan guldpriset svänger ganska kraftigt. Och här lägger du på ett ytterligare lager i och med att du investerar i bolag som liksom utvinner guld eller liknande. Och de bolagen kan gå bättre och sämre och du vet, ja. Så att, och det tror jag är en vanlig missuppfattning, att man tror att guld är någon slags säker tillgång.
Ja, nej, men precis, och det kan man väl tycka så här, men guld har väl liksom kanske varit en sån här inom citationstecken då säker hamn i tider av börsturbulens, ett negativt risksentiment, liksom risk off, tider av inflation eller vad det kan tänkas vara, att man är en trygg säker hamn så att säga. Märk väl, trygg hamn. Det är inte trygg hamn i det här fallet betyder ju inte att det faktiskt blir en bra investering för det delvis det vi har att tacka för. Nedgången i guldpriset är ju den minskade riskpremien på marknaden, eftersom att det ser ut som att det går framåt i handelssamtalen. Märk väl att jag säger handelssamtal och inte handelskonflikten, det är positivt. Och jag vill bara skicka med här också att en liten sån där detalj som var viktig varför vi fick ett positivt sentiment som slag i måndags. Det är för att Kina var ute och sa att okej, vi är beredda att gå lite hårdare åt när det kommer till att säkra intellectual property. För det är det man har varit orolig för i Kina också. Att Kina, de köper bolag över hela världen. Väldigt mycket i Afrika bland annat, men över hela världen. Vi har liksom haft, jag tror att det kom någon rapport här som jag då såklart inte har fått läsa. Från Säpo vill jag minnas. Där man liksom säger att så här, de här svenska bolagen köps upp eller kan tänkas köpas upp av Kina. Det är inte bra. Trump är ju mera liksom outspoken kring det här att det finns en komponent av national security att inte köpa upp ledande teknikbolag, för att det är liksom en teknikfight just nu. Så att det är det som kommer vara den stora känsliga pucken going forward, inte minst med 5G. Det här med att vem är teknikledaren globalt och vem har möjlighet att avlyssna andra stormakter och liksom, vem leder teknikracet? Vi är inne i en digital tidsålder. Tro inte att handelskriget inte handlar om vem som är ledare på teknikfronten. Det är så, alltså det här är också ett krig kring 5G. Vi var på ett seminarium här tidigare under veckan, det kan vi ta i en senare podd, kring 5G och att Kina är så pass mycket längre fram än vad USA är, och det här retar gallfeber på dem, och hur kinesiska Huawei lägger lika mycket i R&D eller forskning och utveckling som vad Ericsson omsätter. USA har inte en spelare, därför har funnits rykten, kommer USA köpa Ericsson? Och det finns liksom lite problem här att det amerikanska försvaret, frekvensbandet för 5G, det är amerikanska försvaret som äger. Det kostar jättemycket att byta ut det här. Så att då ska man liksom öka upp till ett mycket högre frekvensband, och det går inte ens igenom kläder om du liksom har telefonen i fickan. Ja, men ska man då köra kinesisk standard på 5G? Ja, men hur roligt är det att använda produkter som kommer från Kina om Kina kan avlyssna USA? Du förstår ju själv hur det skulle aldrig Kina, USA tillåta. Det är ju jättepinsamt. Det här är liksom, det här är stor politik av rang, men jag ska bara avslutningsvis säga att problemet här är att Kina har köpt bolag och teknik över hela världen, men omvänt då får inte Sverige eller USA köpa upp en massa kinesiska bolag. Du har inte Twitter eller Google eller YouTube i fastlandskina om du åker dit heller. Det har varit jättesvårt att göra direktinvesteringar i Kina. Man har varit orolig för en tekniköverföring till kinesiska bolag och i slutändan kinesiska staten. Det sista jag vill säga är, när vi var i Sydkorea, kommer du ihåg vilka vi träffade där då, svenskar?
Ambassadören.
Och de berättade att det har varit ett monumentalt jobbigt läge, alltså tekniköverföring från svenska bolag. Och det har varit deras sätt att driva näringspolitik. De, man kan inte säga skäl, det får vi inte säga. Vi ska passa oss, för det här kan
Kina.
Inte jag. Nej, Sydkorea.
Mm.
Sydkorea tvingar, om svenska bolag vill göra affärer i Sydkorea, då måste de acceptera en stor portion tekniköverföring. Det här är inte helt schyssta spelregler.
Nej. Så är det absolut, och det är väl därför det finns ett ganska stort stöd inom USA gentemot liksom den hårdare tonen och trycket mot Kina, och även från Europas sida så är det ju många länder som säger att det har inte riktigt varit schyssta villkor, och nu är det dags att Kina faktiskt börjar skriva under liksom vettiga villkor helt enkelt. Men, så det var lite om hur fondflödena har varit, och vi får väl se här om en månad hur det ser ut då, om vi har kommit längre i handelsförhandlingarna, vilket då skulle kunna lyfta börsen lite, och då har det ju varit positivt med de här stora inflödena i aktiefonden nu. Men precis som du säger Niklas, lite ledsen i ögat för att det är så otroligt mycket större inflöden nu än förra året i november.
Ja, hade man sparat då hade man ju fått högre avkastning.
Precis. Vi vill att ni ska få bra avkastning.
Ja.
Så är det. Ska vi gå vidare till dagens lunch då, innan vi hoppar in på ett gäng lyssnarfrågor?
Ja.
Vi var som sagt på förvaltarlunch hos SPP. Det var först deras ränteförvaltare Helena som hade en dragning om dels deras olika räntefonder fonder, men också lite take på framtiden och hur man ska tänka när man investerar i en räntefond. Vad tog du med dig?
Ja, men dels så vill jag säga att jag tog med mig att hon förvaltar ju en grön obligationsfond, men är även involverad i de andra räntefonderna också. Det är spännande, inte minst ur ett finansiellt perspektiv, därför att precis som när vi träffade PIMCO, världens största ränteförvaltare i USA då, där man sitter och funderar på vilka bolag kan vi låna ut pengar till, vilka har liksom bruna tillgångar på balansräkningen och vart kan man se stranded assets och hur prissätter vi den risken. Och Helena har väldigt mycket åsikter. Hon kapade mig vid fotknölarna innan vi började, för jag frågade så här att, ja men om man tar ett oljebolag då exempelvis, ja nu har inte jag någon oljebolag i portföljen, så jag har väl disclaimat det då, men och det får man ju ha om man vill, men det har jag inte.
Frågan var om gröna obligationer helt enkelt.
Ja, så frågan var att om man tar ett oljebolag då, kan de emittera en grön obligation? Och en grön obligation ska ju liksom, pengarna ska ju vara öronmärkta för någon form av investering som gör ett positivt klimatavtryck då. Exempelvis en vindsnurra. Jag menar Texas, där har vi ju liksom världens, USAs största oljestat, men också den största stat när det kommer till vindkraft, typ exempel. Kan de emittera pengar och ta in en grön obligation för att liksom finansiera en omställning? Hon bara, där går gränsen. Så det var ord och inga visar. Hon har mycket härliga åsikter. Vi får köra ett poddavsnitt med henne framåt. Men några av slidesen som jag tar med mig, det är rubriken är varför en så hård uppdelning mellan IG och HY i fonderna, alltså investment grade och high yield, skräpobligationer, junk bonds, kärt barn har många namn.
Ja, alltså investment grade, om ett så här stabilt bolag med starka kassaflöden som anses vara låg risk och hit och dit, då kan de få betyget AA+, eller litet A, eller de får ett högt betyg av ett kreditvärderingsinstitut. Och då får de högt betyg och då blir det investment grade, säger man. Då anses det vara låg kreditrisk att låna ut pengar till det här bolaget. Att jag lånar ut mina pengar, så är det hög sannolikhet att bolaget faktiskt också kommer kunna betala tillbaka. Medan om jag lånar ut pengar till, ska vi ta några bolag som har haft lite högre eller lägre kreditbetyg här. Det har funnits vissa flygbolag och liknande. Vi behöver inte nämna några namn som har haft liksom låga betyg. Då kan man säga att det är high yield. Det är högre risk att låna ut till det här bolaget. Det är högre default-risk. Alltså högre risk att de inte kommer kunna betala tillbaka. Och då blir också räntan högre. Så min avkastning som jag kan kräva blir högre för att jag tar en högre risk när jag lånar ut pengar till dem. Och då är det high yield. Så.
Och när vi tar aktiebenet, när vi pratar om high yield, då pratar vi ju om direktavkastningen. Alltså vad ger bolaget för utdelning i förhållande till aktiekursen?
Så men nu är vi i räntevärlden.
Men bara som ett exempel, ja. Så att man får en förståelse. Mm. Alltså då kan vi prata, vad yieldar bolaget, brukar man säga. Och high yield, ja, men idag kanske det skulle vara banksektorn för att de har en hög utdelning, en hög utdelningsandel, det blir en hög direktavkastning. Det gillar ju våra utdelningsinvesterare, men på räntebenet, på räntesidan, så blir ju high yield liksom, ja, men då har man ett sämre kreditbetyg, sämre kreditvärdighet, och då är ju risken högre. Och när det är aktiemänniskor, då ser man möjligheter och man vill liksom, det är ju obegränsad uppsida om det blir ett fantastiskt bolag, en fantastisk investering. Men på räntebenet då ser man ju snarare risker och vill ju liksom skydda sig från riskerna för att man inte ska defaulta, att man förlorar alla pengar. Så det är lite olika sätt att se på de här riskerna.
Hon sa något bra där. Hon sa att ränteförvandling handlar inte primärt om att hitta vinnarna. Det handlar om att undvika de stora förlorarna.
Och det är ju så. För att jag menar, ni som är i den här branschen och ni som inte är i den här branschen, ni kanske också har hört det här klassiska liksom, att aktiemänniskor det är optimister och räntemänniskor är pessimister. Det är liksom så. Och det är så här, man vill se möjligheterna på aktiesidan, man vill se riskerna och skydda sig för dem på räntesidan. Och det är sunt. Det är ju så det ska vara på de här två sidorna. Men det här har vi också sett mycket bland fastighetsbolagen, att man jagar efter högre kreditbetyg. Vi har sett ett antal olika preferensaktier lösas in, både Balder och Akelius och liksom lite olika. Det är för att man har gett ut D-aktier. Man vill få in och få upp kreditbetyget för att det innebär att man också får ner fundingkostnaden.
Alltså räntekostnaden.
Räntekostnaden, lånekostnaden. Man har lån, typiskt fastighetsbolag såklart. Det är en inbyggd del av den affärsmodellen. Då vill man få bättre kreditbetyg, som att man får bättre betyg i skolan. Då får man ner lånekostnaden. Då får man ju upp lönsamheten. Så det här är också, det pratade ju när vi hade ränteavsnittet här för ett gäng avsnitt sen, de här migreringen mellan kreditbetyg, att det är viktigt. Nåväl, poängen här är att tittar vi på den här bilden som vi har framför oss, och nu ser du ju inte den, men jag kan lova att den här ligger i Avanza-podden Facebookgruppen, så ser ni bilden vi tittar på just nu. Och då ser vi vilken enorm skillnad det är när det kommer till den kumulativa default raten i procent per rating bucket, säger jag. Alltså den, om man aggregerar ihop under en femårsperiod hur många AAA-ratade papper har gått i konkurs. Och det behöver inte ens vara konkurs. Det finns tekniska default, liksom att man missar en betalning. Ja, men så. En kredithändelse att man inte betalar. Den är jättelåg på investment grade-sidan, men väldigt hög på non-investment grade eller high yield-sidan. Och det här är värt att ha med sig, tycker jag. Det finns, förut för några år sedan i alla fall, nu har jag inte den pinfärska siffran, 13 länder, ja det här är 5, 6, 7 år sedan kanske. Då fanns det 13 länder globalt med AAA-rating på statsnivå. 5 stycken hade positiv outlook. Sverige var en av dem. Svenska kronan stärktes ur mycket. Jag tror att det finns 3 börsbolag av 70 000 värdepapper där ute som har AAA-rating. Bara för att få ett perspektiv. Gillar du den här grafen?
Ja, men jag tycker att den är ju supertalande. Det är ju jättetydligt hur risken drastiskt går upp när man rör sig mot liksom high yield bonds. Och det jag känner här, det är som hon också påpekade, att de delar ju upp väldigt hårt. De investerade bara in i investment grade, alltså höga kreditbetyg. Och det hade ju att göra med också, som hon sa, att sen blir det för mycket, det rör sig för mycket som en aktieinvestering. Om du investerar i high yield, det blir inte en ränteplacering på samma sätt. Det är klart att det är en ränteplacering, men liksom, dragen och den agerar som en aktieplacering. Och det är klart att man ska ta risk när det är läge och när man är medveten om den risken man tar. Men om du investerar i en räntefond så kanske du inte vill ta så mycket risk. Annars skulle du väl ha investerat i en aktiefond helt enkelt. Så att jag tycker det är liksom väldigt pedagogiskt, och jag kan förstå att de gör en så hård uppdelning mellan just investment grade och high yield, och att de fokuserar på investment grade.
Och vänder vi på den här grafen och tittar från, för er som går in och på Avanza-podden och tittar på bilden då. Vi ska inte förhålla oss för länge för det här, för vissa av er kanske inte ser bilden. Men om vi förhåller oss längst ut till höger inom high yield, där det är ganska höga staplar, alltså det är ganska hög sannolikhet för en default under en femårsperiod. Och till vänster investment grade, och det är väldigt låg, det är låga staplar, låg sannolikhet om du har ett fint kreditbetyg. Då kanske du också förstår, vilket det gör du ju uppenbarligen, det låter ju otrevligt att säga. Men jag menar att ta fastighetsbolag exempelvis som kommer från high yield. Men man bara tittar på siffrorna, med en hög risk för default som migrerar in och får ett högre kreditbetyg och rör sig in i investment grade, där sannolikheten för en default kollapsar, om man får använda det ordet. Då kanske både du och jag förstår varför fundingkostnaden, varför finansieringskostnaden, räntan på lånen går ner.
Ja, det blir ganska tydligt.
Det blir ganska tydligt.
Det blir väldigt tydligt. Japp. Sen så pratade vi lite om statsobligationer idag. Och där berättade ju Helena att alla statsobligationer i Sverige idag, utom 2, handlas till negativ ränta. Det vill säga att staten får betalt för att låna pengar. Ja, och det kan ju vara liksom stora pensionsbolag och pensionsstiftelser och så som har i sin stadga att de måste investera en viss del av sina pengar i statsobligationer. Just för att det är liksom en trygg, det är en säker placering. Svenska staten kommer ju inte konka. Och då kan det ju vara så att man sitter på ett pensionsbolag, du har en traditionell försäkring som du ska förvalta och du måste placera en del pengar tryggt så att säga. Och då är det ju statsobligationer och flödar väldigt mycket kapital till det. Räntorna är redan låga och det trycks ner ännu mer. Och så blir det minusavkastning. Så att Ja,
och där är väl så här, visst, ett land kan ju default, även Argentina var nära nu nyligen, det var 2002 och sen 98 i Ryssland, men här är en viktigt medskick bara när vi säger att det är en väldigt, väldigt säker placering att köpa statspapper, för de har ju, kan man säga, fri beskattningsrätt.
Ja, och sen, ja, jo, det har de ju, vi kan ju skatta, vi har ju haft marginalskatt över 100% i Sverige. Vad är det Astrid Lindgren skrev Pomperipossa insändare om i Expressen eller Aftonbladet eller vad? Men det har de ju. Och sen kan ju en stat alltid, i alla fall en stat som Sverige som har en egen valuta, Riksbanken kan alltid trycka mer pengar. Alltså du drar upp inflationen, men du har alltid alternativet att trycka mer pengar om du vill få ner skulden i nominella termer.
Ja, nej men så det är det vi menar där då. Jag menar här, när vi ser på den här bilden, så är det 13-åringen och 20-åringen som staten får betala för då, så att säga. Och de andra ligger ju under vattenytan. Men jag såg en graf faktiskt på Twitter där det visade att vi har ju varit uppe i 17 000 miljarder dollar globalt som handlas till negativ ränta. Japan är ju en stor chunk av det där. Och nu är vi ner på 12.
Mm.
Jag vet inte om de har liksom rullat över och liksom gått till förfall. Ja. Men
räntorna har ju stigit lite sista månaderna också. Mm. Men det har ändå blivit lite mer positiv syn på framtiden. Allt är inte riktigt lika nattsvart längre.
Ja, men det är kul att vara positiv.
Ja, visst är det kul att vara positivt. Positivt. Sammanfattningen då? Vad tar vi med oss?
Ja, men vi tar med oss det här. Liksom, svensk ekonomi väntas tappa fart, men med mjuk landning. Skönt, det har ju varit en recessionsoron, mjuklandning. Vi har väl balanserat ganska nära nollan i BNP-utveckling de senaste kvartalen. Det har liksom inte varit någon jättehög tillväxttakt. Mjuklandning, det låter bra. Vi har ju sett att vi hade ju en makrodragning med Pekka tidigare här under veckan. Man ser liksom den här fiskekroken eller vad man säger. Saker och ting börjar vända upp när vi kollar på industrikonjunkturen. Skönt. Måttliga men obefintliga räntehöjningar kommande åren.
Eller obefintliga.
Men även om Riksbanken, för det kanske är ganska, många tror nog kanske att de sänker till noll för att det är ett signalvärde.
Förlåt vad jag märker ord.
Du märkte förmodligen det viktigaste ordet under hela podden. Det är inte en sänkning, man höjer till noll. Förlåt, det är upp och nedvända världen. Vi var på minus 0,50, vi är på minus 0,25 och man höjer då till minus 0. Till noll, plus minus noll. Så tar man bort liksom de här lite systemriskerna där konstiga som blir banksystemet och man ska börja ta räntor, negativ ränta på bank. Man kommer bort från det där. Noll, det är ett ganska viktigt signalvärde för Riksbanken. Men risken är ju då om man cementerar sig på en väldigt, väldigt låg nivå väldigt länge. Christine Lagarde var ute i fredags och pratade och sa att vi har sett liksom peak globalisering för den här gången. Sen kanske det kommer tillbaka igen på några månader, något halvår eller år, jag vet inte. Men risken finns ju i att om då USA blir mera beroende av den inhemska konsumenten. Det är de ju redan, för amerikanerna är ju liksom den starkaste konsumenten globalt. Men om även Kinas 1,4 miljarder människor börjar konsumera mer domestik, vilket de har gjort, och made in China, Europa, vi står i mitten. Och där sa hon att det kommer bli viktigare med konsumtionen i Europa. Och då funderar jag på, hur tusan ska man kunna höja räntan i Europa om man ska kunna hålla liksom konsumenten, den högt skuldsatta konsumenten, under armarna för att dennes konsumtion ska vara det som driver tillväxt going forward. Och vi vet att konsumtionskomponenten är en stor del av BNP i väst. Det är lika med lågränta under en ansenlig tid framöver är nog risken, tror jag.
Mm. Du får dra ner din sparkvot och börja ta ansvar för Europa och börja spendera. Måste snurra pengar, annars stannar Sverige.
Ja.
Nej, men det tål att tänkas på, och det är nog en utmaning som många ekonomer och beslutsfattare gnuggar sina grå, helt enkelt. Ja.
Med de orden, för vi hade med oss fyra frågor och vi tänkte, vad skönt att ta med oss fyra frågor. Tänk om vi inte har någonting att säga. Ja, tjena. Så jag tänker mig, vi kanske kan spela in ett bonusavsnitt någon dag och riva av lite frågor. För vi
måste det.
Vi måste göra det.
Vi måste det.
Ni förtjänar det och vi ber om ursäkt för att vi är dåliga på det där. Vi hoppas att ni orkar lyssna på en podd extra här om någon dag, om vi då släpper ut ett frågeavsnitt.
Ja. Det vore superkul, och då ska det bli dedikerat bara frågor.
Ja.
Ha det gott så länge, så hörs vi då kanske om några dagar, och sen hoppas vi att vi får träffa några av er den 11 december.
Det gör vi. Stort tack för att du lyssnade på det här. In i gruppen, skriv och kom till vårat mys. Tack, så hörs vi snart igen.
Hej.